There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! Så där var det dags för Bagge och Brobacke podcast. Vi är tillbaka, avsnitt 22, David. Och vi har en otroligt spännande gäst med oss.
Ja, visst har vi det.
Jag överlåter till dig att presentera.
Christian Kopfer. Första rankad råvaruanalytiker. Välkommen.
Tack snälla, vad kul att vara här verkligen.
Jag tänkte att det kan ju vara ett väldigt bra timingmässigt tillfälle att gå igenom råvarusektorn och vad du ser för trender i marknaden nu när vi faktiskt har kommit ner ganska bra både på, inte så jättemycket kanske på råvarusidan, men på aktiesidan har det ju satt sig ganska bra i en hel del bolag. Men om man kör lite en liten background check på dig då, så lite värderingsbakgrund från revisionsfirmerna PwC, Ernst & Young, back in the days. Gick vidare till Equity Research på Kauting medan de fanns kvar. 07-09. Och där klättrar du också upp på topp 3-ranking i Prospera, Metals & Mining. Och sen har ju vi jobbat på Nordea ihop de senaste 12 åren. Jag var bara där i 3,5 då, men du var där i 12. Första rankad analytiker, Metals & Mining och olja. Och sen i somras då är du på Handelsbanken Capital Markets.
Ja, men tack snälla David, du har kollat på historiken bra, det ser jag.
Ja, vad trevligt.
Du kan det bättre än mig nästan.
Det är otroligt roligt att höra. Det är ju sådär att liksom, om man går tillbaka så fanns det ju tre tillgångsklasser som man pratade om. Och det känns som att de senaste 20 åren så har vi bara pratat om två tillgångsklasser, equity och bonds. Och då är det ju otroligt roligt att ha någon med råvarufokus här. Hur kom du in på råvaror? Vad var det som fastnade för?
Ja, men det var så här faktiskt. Du pratade lite om revisionsbranschen där. Mm. Jag var aldrig revisor, jag har aldrig varit intresserad av det egentligen, men jag jobbade som konsult och då kom jag in på energisektorn faktiskt. Jag jobbade med telekom och energi. Och lite grann på det temat var det. Och jag blev nog lite mer faktiskt intresserad av energidelen eller råvarudelen av det hela. Och sen så en väldigt god vän till mig som jag jobbade med började på Kauting faktiskt som telekomanalytiker. Men han tipsade mig då om att det blev en position ledig som råvaruanalytiker på den då isländska banken. Såg sjukt roligt ut när man satsade. Mm. Det slutade inte lika väl som ni känner till 2009. Men då på den vägen vart det. Så var på Kauting några år tills den banken gick i konkurs.
Om vi tittar sen dess då, det är väl ungefär där som större råvarutrenden toppade ur, eller vi hade vår senaste stora topp. Och sen har det ju varit en långsiktig nedåtgående trend. Det som är spännande och roligt tycker jag är väl att de senaste året eller två åren här så börjar det se ut som vi kanske får en större förändring i den trenden. Mm. Hur har det varit att jobba med liksom en tillgångsklass som har varit i nedåtrend så länge?
Nej, men det är... Så jag ska hitta något rätt ord för det här, men det är intressant kan man väl säga. om man vill leta sömlöshet så har man det svaret där kan man säga. Det är ständigt och jämnt händande saker. Och jag kommer fortfarande ihåg den perioden 2011-2016 som var då en så här ökenvandring i princip. Där man undrar när ska det här eländet ta slut. Och vi gjorde en... man kan kalla det mycket för tur eller tillfälligheter, men vi gjorde en sådan analys där vi tittade på, är det väldigt hög sannolikhet nu att det snart vänder? Vi gjorde den januari 2016 och precis då vände det upp.
Det var superkul. Du spikade botten.
Det var superkul att pricka den. Men det var just också, jag ska inte ta mig så mycket cred för det, det var så många boxar som tickades just då, att alla kommer det var så här, chefsanalytiker på JP Morgan sa ut att men det kanske inte ska ner så mycket mer, men nu ska vi ligga här på de här nivåerna så här, under överskådlig tid. Mm. Och alla drog ner på sina produktioner och allting var elände. Och jag brukar alltid säga att råvarubolag, de investerar som mest när det ser ut som bäst. Och tvärtom när det ser ut som sämst.
Låt som investerare nästan.
Nej, exakt.
Och vi hade
alltid långa på toppen.
Alltid långa på toppen, och vi hade mycket sådana signaler då 2016. Och sen dess har det blivit lite bättre. Nu hade vi inte en topp 2018. Och sen har vi en kanske en topp nu då. Igen, men jag tror att vi kommer återvända till det, men det, jag tror det är lite mer strukturellt tema den här gången än det varit de här småcyklerna som vi har sett de senaste åren. Jag tror det finns skäl att tro att vi kanske kan få en lite längre uppåtcykel faktiskt på råvaror om man tittar de närmsta 5-10 åren. Som påminner lite grann, jag ska inte säga supercykel för det är så laddat ord, men det var ju en supercykel mellan 2000 och 2007.
Mm. Kina.
Ja, Kina-cykeln va. Mm. Kommer vi få tillbaka en sån liknande? Det kommer vi aldrig få. Men kan vi få något liknande tema med elektrifiering? Ja, det är inte omöjligt faktiskt.
Och allokeringarna är ju fortfarande enormt låga till råvaror generellt. Som du säger, även om det har liksom rört på sig de senaste åren här så är det ju fortfarande liksom liten del av kapitalförvaltarna där ute som äger mycket råvaror och det är lite fokus på det och så vidare. Så att ja, det är ju otroligt spännande. Och timingmässigt också faktiskt, om vi bara pratar här nu. Sen i maj så toppade ju inflationstraden och de flesta råvarorna. Och nu är det börjar väl bli lite... Lite make it or break it tycker jag i många kontrakt. Mm. Vi kommer köra en market wrap sen David, men du har förberett lite frågor här så jag tycker vi kan hoppa in på dem.
Jag tänkte, för det är roligt att sitta som mäklare med dig som analytiker, var du har ju alltid du var ju väldigt tydlig på, du tittade ju väldigt mycket hur även aktierna rör sig. Vissa analytiker kanske inte alltid vet att det bolaget man följer är noterat, utan man räknar med på ett värde och sen så bara, oj, har aktien gått så? Det hade jag ingen aning om. Du har ju varit mycket mer under din karriär, i alla fall sista åren på Nordea, varit väldigt mycket mer liksom timingmässigt, att nu är det rätt att kliva på Boliden, nu ska man liksom sälja den, vilket gör att det blir väldigt bra, väldigt roligt som mäklare att jobba med en sån analytiker. Jag tyckte vi hade väldigt bra liksom utbyte liksom.
Ja, tack snälla, vad gullig du är. Men jag försöker se, det jag tror det har att göra med att jag under många, många år har varit ganska aktieintresserad, väldigt aktieintresserad. Så tänk mer vad som ska driva aktien snarare än stirra sig blind på Excel-arken. För det är precis som du säger att, och jag ska inte hänga ut några folk här, men det jag tror det är ett vanligt fenomen på equity research att du har din Excel-ark som visar ett fundamentalt värde på aktien. Men det var faktiskt min gamla vän och kollega Martin Gury som hade en väldigt bra grej som han alltid drog. Det var att fundamentalvärde, det finns ju där va. Men aktien är alltid på väg förbi där, eller på uppsidan, eller på väg ner.
Mm.
Fundamentalvärdet, det är ett värde som stämmer ibland, var tionde år eller något sånt där va.
Mm.
Men då kan man ju glömma aktiemarknaden förutom man bara tittar på fundamentalvärdet. Mm. Utan det är så mycket, otroligt många andra faktorer som spelar in för hur en aktie ska vara värderad.
Mm.
Under en lång period. Liksom.
Och där, det är en typ av prisrörelse vi pratar om. Den försöker vi fånga upp i liksom den tekniska analysen och graf.
Ja, men så är det. Pris leder fundamenta, hävdar jag. Mm. Men vi kan väl börja där då. Råvaror kontra aktier. Varför ser vi bättre styrka i underliggande råvaror just nu ändå? De håller ihop bättre än aktierna som är kopplade till de råvarorna. Har du några tankar där?
Ja, det är superbra spaning. Jag brukar säga att... Någonting som många glömmer ibland är att nu pratar vi råvaror som metaller ska sägas då, för det finns en stor skillnad mellan basmetaller eller å ena sidan, men också råolja.
Så är det.
Och vissa andra börsrelaterade instrument som guld och silver etc. som handlas på termin. Va? Där du har då den marknaden som ligger på basmetaller och på råolja etc. De handlar ju de produkterna med samma information som aktiemarknaden handlar deras produkter. Medan man tittar till exempel på stål och sådana saker som är mer, de är mer en funktion av bilaterala avtal mellan industriella köpare och säljare. Med det sagt då, så blir det en intressant spaning om metallerna i något läge håller emot mycket bättre än aktiemarknaden. Hade en väldigt sån intressant situation under när det såg som värst ut mars, april. Jag kommer inte ihåg när börsen bottnade ur exakt om det var mars eller om det var april. Men vad jag kommer ihåg däremot, det var att råvaruaktierna och vissa också andra aktier som ligger lite högre upp i värdekedjan tog extremt mycket stryk, medan sådana metaller som koppar, som är en klassisk konjunkturindikator, och även liknande produkter som zink, kanske också nickel, höll emot mycket bättre. Och det är ju ett tecken, tycker jag, när du får sådana situationer. Vad ser metallmarknaden som inte aktiemarknaden ser? Ja, de kanske ser samma sak, men aktiemarknaden tenderar att vara mycket mer orolig, mycket mer på tårna ur ett nervöst perspektiv. Och det såg vi då. Och nu ser vi nu en liknande situation. Inte riktigt lika illa, men tittar du på hur Boliden handlas mot sin underliggande korg, och när jag säger korg då är det deras valutaexponering i kombination med metallexponeringen, så kan man väga den och ritta man upp en graf på den och så plottar den mot aktien, så kan du se att de under långa perioder går hand i hand, vilket är logiskt. Men under vissa perioder så spreddar de isär kraftigt, och vi hade en sån period kraftigt hänseende 2020 i början, under mars-april där, och nu har vi en liknande situation faktiskt idag. Den uppstod ju inte bara idag, men den uppstod de senaste veckorna. Och det är ju intressant då, den spaningen som ni var inne på här. Vad ser metallmarknaden som inte övriga världen ser? Ja, det har vi har sett flera sådana exempel på, att metallmarknaden är lite mer, ska man säga, man kan kalla det för smart då. Mm. Man är inte riktigt lika nervös, och man ser kanske lite mer möjligheter och inte bara hot.
Kan det finnas en liksom överdriven, om man tittar på aktierna då, en överdriven liksom konjunktur? Oro sista månaden i så fall.
I aktievärderingarna.
Ja, exakt.
För det är det man ska komma ihåg. Va? Jag brukar säga att det bästa sättet att förstå och förutspå aktierörelser, det är att titta på revideringar. Kan man förstå revideringstrenden? Alltså nu tittar på vinst på konsensusnivå, det samlade aggregatet av aktieanalytiker. Kan du förutspå hur deras revidering kommer vara? Positiva eller negativa, då får du nästan alltid rätt i aktien. Mm. Sen finns det vissa lägen där aktiemarknaden springer före, och jag tror vi har ett sånt läge nu. Aktiemarknaden har sprungit mycket, mycket, mycket längre än vad analytikerna har sprungit. Man räknar med kraftiga nedrevideringar i vissa bolag, lite mer i vissa, lite mindre i andra, men ungefär så. Och lite grann som du var inne på, David, jag tror det är faktiskt det på spåret.
Men tittar vi på exempelvis då Boliden, som du tog upp den, givet att liksom underliggande, om vi tittar då på korgen med valuta och koppar och så vidare och deras övriga metaller härifrån, givet hur den har spreadat isär då mot aktien har gått mycket sämre än underliggande korg, så är det inte så jättetroligt med starka nedrevideringar på aktien då.
Nej, alltså nedrevideringar är vinstestimatet för bolaget.
Ja,
va?
Exakt.
Du kommer få se lite nedrevideringar. Jag tror att Bank of America, Mary Lynch, som kom ut idag och tog ner den till neutral från köpen, om jag minns rätt. Jag har inte tillgång till den analysen, men jag hörde från någon kollega här att de hade faktiskt, jag tror de hade lite mer bäsat scenario. Det må ha hänt. Alla har olika åsikter, men i grund och botten så revideringstrenderna på dagens priser ska man inte vara så jätteorolig för. Kommer ner lite grann, men aktien har ju tankat rejält. Den har ju, så jag upplever att den är ju på, för att prata tekniska faktorer, jätteöversålda nivåer just nu. Mm.
Och 25% ner sen i maj.
Värderingsmässigt då, jämfört med dess egen historik så att säga, hur ligger vi liksom?
Ja, den är låg, den är väldigt låg, men det är snarare ett sektorfenomen skulle jag säga. Du hittar den även på stålbolag idag. Du kan titta på ArcelorMittal, nu är de ganska exponerade mot järnmalm eller Rio Tinto som är väldigt mycket järnmalm eller BHP Billiton, men i grund och botten så hittar du väldigt låga multiplar mot sin historik, och så ska det delvis vara om du ligger på priser som ligger långt över snittcykelnivåerna. Idag ligger vi på koppar på runt 9000, och vi har kommit ner från topparna här som var för några månader sedan, men säg snittcykel, jag brukar säga att snittcykelpriserna på koppar kanske ligger på runt $7,000 ungefär, va? Sen kan det justeras upp med inflation, men om du ligger långt över det, på zink kanske ligger på 2,5 och vi ligger på 3000 i marknaden idag, du ligger över järnmalm från låg på tidigare på $200. Snittcykel kanske ligger på 90. Och så vidare, va?
När du har, vi är snart tillbaka dit. Vi är på 100 nu, va?
Ja, du är fast tillbaka. Nu har det en total kollaps i princip. Exakt. Kan man snacka om på järnmalm. Och det, jag vet inte om vi kommer in på det senare. Men hur som helst, så på multipelnivå så är det naturligt att du ligger, bara på din fråga där, David. Det är naturligt att du ligger på lägre multiplar. Ligger det för låga multiplar? Ja, det är mycket möjligt. Jag tror i vissa fall att vi har det. Och det är ju ett tecken på att aktiemarknaden har sprungit lite för fort.
Hur kommer vändningen då? Ser man den först i underliggande råvaran eller tror du att man brukar se det i aktierna först?
Du ser det i underliggande råvaran. Jag brukar säga så här, det bästa läget att ha bra risk-reward på att köpa råvaruaktierna, det är att du får fiskekroksfenomenet på korgen. För vad vi har sett, det är inte så att koppar och zink har varit jättestarka de senaste dagarna. För
nej,
det.
Nej, men ändå har inte brutit ihop heller.
Nej, inte brutit ihop. Nej. Men de har kommit ner. Och får du en sättning på så här 3-5% på ett par dagar, då brukar inte aktierna vara klackan i taket direkt.
Då
får du extra fenomen på dem. Anledningen är att man är ju rädd för att den kinesiska fastighetssektorn ska brinna upp i princip. Och det är ju en viktig sektor ur stål, men också även mycket ur kopparperspektivet. Så det tror jag, det är en väldigt viktigt att du har haft en ställe stor sell-off. Mm. Men då har du ju då det intressanta med att kopparmarknaden säger att ta det lugnt, var inte så stressad. Mm. Skulle det kracka, det är klart, då finns det mycket nedsida. Men vad kopparmarknaden säger nu så att det är inte så farligt som aktiemarknaden säger. Mm. Men tillbaka till, får du en liten fiskekroksfenomen som vi får idag? Nu får vi lite stimulativa signaler från Kina, etc.
Det har vi varit inne på att vi ska få också sista veckorna i podden.
Helt rätt.
Det är kul att
det spelar ut.
Ja, exakt.
Och nu vänder vi upp här ett par procent. När jag kollade senast så var vi upp ett par procent, tror jag, i princip över hela linjen på industrimetallerna idag. Mm. Inte bara koppar, men zink, nickel, etc. Och det, då, om du får dig en dag till, det behöver inte vara 2%, men att du inte vänder ner igen, det är jättebra köpsignal för råvaruaktierna. För då har du dels att de är översålda och så har du vändning på underliggande. Då får du nästan alltid rätt, att säga, i alla fall 90 fall av 100. Eller, du vet,
en TA-kille vi har här i studion.
Om vi ändå ska prata TA så rent så här, vi har ju gjort en ganska fet svans nu i veckografen i just koppar. Vi var ju en bra bit längre ner. Mm. Men nu är vi ju faktiskt, stänger vi här så är det ju liksom ändå en... Det är inte en lägre stängning i alla fall.
Nej,
på
det är ingen brand på loftet. Så.
Ja, men det är bra. Och sen har du också psykologiskt. Det bröt ju ner under 9000 dollar. Mm. Den kan ni mycket bättre. Men det är klart att det är ju en psykologisk nivå, I guess. Vet, om du stänger under 9000 dollar kanske. Det var ju tidigare var det en sån nivå på 10000 dollar. Mm. Vet, många marknader handlar på de där stöderna eller på de där motstånderna. Mm. Mm. Och nu är vi ju uppe över 9000 igen. Så det tror jag också är ganska viktigt ur ett tekniskt perspektiv. Mm.
Om vi tittar...
Även, bara ta den innan vi går förbi, även ett bredare basmetall ETF så ser det ju ut också ha även om vi har konsoliderat så ser det ju ut som att vi har ju toppar från 2008-2010 som ligger i det här kontraktet DBB handlas lite över 20 dollar nu. Du har 5 dollar på uppsidan till mot de här riktigt stora motstånden från 2008-2010. Ja. Så även bredare i basmetaller så ser det ut att kunna vara en konsolidering som faktiskt kan fortsätta på uppsidan då. Ligger det med i din liksom spelbok också att koppar men även bredare basmetaller kan fortsätta uppåt här under hösten om vi nu får en liksom en vändning i inflationstraden.
Ja, men jag tror det framförallt om och du får en det är lite grann så det här med bad is good på makrofenomenet att får du lite sämre makrosignaler att så kommer ju centralbanken att blåsa på lite igen. Och det är nästan alltid positivt för industrimetallerna. Så kommer vi in i ett sånt scenario tror jag att då kan vi nog kanske leta oss upp igen. Men jag är alltid lite så här som råvaruanalytiker har man varit med ett tag så jag är alltid lite så här allergisk mot att vara superhåsad när du vet på nivåer som är kanske 100% över snittcykel i vissa fall, va? Visst. Det är lite lurigt ibland, så att det försöker vi undvika att vara så här super. Men för du kommer få en lågkonjunktur, det blir det alltid. Mm. Kommer den om en månad? Det tror jag inte, va? Det kan nog mycket väl bli så att det blåser ett tag igen. Och sen tror jag på lite längre sikt kommer du komma in i det är min syn, elektrifieringseffekten på många av flera av basmetallerna.
Mm. Spännande.
Vad har vi en Tesla 80 kilo koppar och sånt, va? Och 20 kilo en Volvo?
Ja, det är exakt faktiskt så. Det är 4 gånger och tittar på riktigt stora elmotorerna. Nu börjar ju provköra faktiskt Porsches Turismo härom sisten.
Trevligt.
Den tror jag är... Faktum är att man blev lite... det är en parentes. men det var inte så himla roligt som man kunde tro faktiskt.
Nej.
Men där är det ju, jag tror det är nästan 90 kilo koppar i den bilen. Mm. Men ja. Det är en parentes.
Du, om vi tittar lite annars då, för nu har vi pratat mycket koppar. Jag tänkte att man kanske skulle hoppa in på lite andra sektorer som du tänker också. Om vi säger så här, är det liksom råvarubolagen som alltså vi tänker koppar, koppar, stål, är det där du ser liksom, känns de roligare än skogssektorn om vi säger så?
Ja, jag tror nog man kan säga det faktiskt. Men det finns ju du vet, de här steroidartade utseenden även på vissa av skogsrelaterade produkterna. Nu pratar vi pappersmassa, ja, som faktiskt är, nu kanske jag får arga mejl från SCA här, men efter det här. Men det är ju en ganska dålig råvara att producera, tycker jag. Mm. Om man jämför med vissa annat på råvarusidan. Mm. Koppar är en metall som ur ett gruvperspektiv, och nu tänker jag då att de som har högst produktionskostnad ligger på 4500 typ dollar per ton. Mm. Och nu tar en sån gruva som Aitik, som ändå är en väldigt låghaltig gruva. Nu är vi inne på lite detaljer, men den ligger på ungefär på en kostnad på under 2000 dollar per ton. Jag tror det är så här 1500 eller något sånt där.
Mm.
Du vet, vad har de för marginal på 1900, eller på 9000? Det är så här 70% marginal.
Mm.
Det har du aldrig på pappersmassa tillverkning.
Nej.
Du kan, och det har du oftast. Det går väldigt snabbt upp. Och sen är det, du vet, upp som en sol, ner som en pannkaka-fenomenet lite grann.
Mm.
Och det är just att du får de här extremnivåerna som nästan aldrig varar speciellt länge. Och det har vi lite på den typen av produkter nu då.
Mm.
Vi rullar över i Kina. Jag tror det kommer bara en tidsfråga innan det kommer att bli lägre priser i Europa. Mm. Och redan sett i USA etc. Sen har vi andra produkter. Om du på din fråga då, vad är det lite tråkigare? Ja, den råvaran är ju ganska rolig då på det sättet då. Den rör ju sig mycket.
Jo.
Sen har du ju lite mer, man säger, ja, lite mer hävdade rörelser i typ sånt som förpackningsmaterial. Mm. Men det är också sånt, de är ju inte, handlas inte på termin på det sättet. Så på det sättet, du har ju inte den så här, finansiella faktorn som vi har kanske på metaller och olja.
Så att om vi tänker så här, som två basket, så att gruvbolag över skogsbolag på ett halvårs sikt, om vi säger så.
Ja, det tror jag. Ja, det tror jag definitivt, av det skälet att du har faktiskt nått en liten... Jag snackade med en... Precis när jag kom hit idag så snackade jag med en mäklare angående SCA. Han sa, är det inte läge att gå in i SCA nu?
Mm.
De har tagit väldigt mycket stryk danska manera.
Ja, tekniskt tycker jag den ser intressant ut.
Ja, danska manera och sågade... Eller drog ner allt i princip som fanns.
Sågade ner skogen.
Ungefär så, va? Högg ner allt där. Och det har varit ett väldigt tråkigt sentiment där. Jag tror jag är lite lurigt i en sån aktie. Och det är av det skälet att... SCA, om man bortser från skogen då, som är en stor del av värdet, men om man bortser och tittar på industriella delarna, så har du pappersmassan, vi har sågade trävaror, vi har förpackningsrelaterat material. Pappersmassan rullar över i Kina, det kommer att komma till Europa. Sågade trävaror har redan rullat över i USA rejält. Det kommer att rulla över, tror jag. Kommer vi landa på högre nivåer än förra gången? Ja, sannolikt, men förpackningsrelaterat känns peakish.
Mm.
Det blir väldigt tekniskt i så fall. Man ska köpa den, då får du inte ha kanske ett längre tidsperspektiv än några veckor eller något. Nej, sånt där, tror jag. Jag tror inte man ska ha dem så här, på ett halvårs sikt.
Nej, intressant. Och du, olja, tänker du det fortfarande? Du har gått över till cleantech.
Alltså jag, på Handelsbanken har antagit den approachen att vi ska inte täcka den typen av bolag eller bevaka den typen av bolag som har som huvudprodukt fossila bränslen.
Nej, det är inga kunder som handlar ändå.
Nej, alltså i alla fall inte. Jag kommer ihåg att Tech-Dylund innan det gjorde många år. Och det är ju ett bolag som är, så jag ska inte säga fel, men det är ju ett väldigt bra bolag.
Ja, visst.
Vad har de
i Johan Svedrup-fältet? Alltså, om man tänker produktionskostnaden per fat är ju otroligt.
2 dollar per fat kanske?
Ja.
Deras totalviktade ligger typ på 4, något sånt där, 3-4 dollar.
Ja.
Vet du, det är ju i princip noll.
Ja.
I princip noll.
Vi ser ändå otrolig spread när det gäller brun energi och grön energi i år. Alltså, brun energi har ju varit mina största vinnare. Och adderat på de trenderna, och det ser, även om nu kanske nätgas har fått lite en blow off topp här i det korta, så ser det ändå starkt ut. Det finns en otrolig köpstyrka, och det vore ju också väldigt klassiskt om hela oljebäsen slutade med liksom ett minuspris på terminen förra året, för att sen bryta upp en ny bear market, eller bull market. Alltså, går vi tillbaka så är liksom produktion och allting, det är eftersatt sedan länge på grund av ESG, och så på det så får vi ett nollpris förra året. Jag menar att det är den största pain traden där ute, långbrun energi. Underallokerat, hatat, men sån otrolig styrka ändå, får vi säga.
Ja, jag är inne på det också. Jag tror du ligger väldigt på bollen där. Det är, för jag tror den traden som vi har sett att fonder har säljer, den tror jag vi har sett.
Mm.
Det har ju varit en extrem trade. Jag kommer ihåg det var ja, ni vet ju hur, ja, hur det låter där, men folk, du vet, har ju sålt ut på, du vet, man ska bara ur i princip.
Ja, exakt.
Jag lägger ingen värdering i det, men det är det vi har sett. Mm. Och jag tror det är mycket som ni säger här, att nu har det dessutom varit röster från Norge, vet ni, parlamentsvalet, att ska vi förbjuda oljeborrning?
Ja, just det.
Och nu kanske det inte blir så, va? Eller det blir inte så, men att det ens pratas om det från ett land som är till så här, 90% beroende av olja.
Ja, de fick inte jättemycket röster, Miljöpartiet.
Nej.
Ja.
Det är ju ett tecken i tiden. Eckart är extremt stark.
Finns det inte en om man då är inne på Nils tema här, om man tittar på då, det går inte in några jätteinvesteringar från liksom banker eller investerare i nya oljefält eller oljerelaterat, utan de som finns pumpar på för fullt. Säg att du faktiskt får en liksom, nu är vi inne i liksom någon form av konjunkturoro här sista halvåret, men säg att det skulle, att den är överdriven och blåser på uppsidan. Finns det inte en ganska stor risk att du ser liksom en bränt olja på liksom $130-140, att det bara sjukar ur liksom?
Nu var det sån här outrageous call igen där.
Ja, jo, men det är det.
Ja, men jag menar liksom, det är helt orimligt.
Jag kom förra gången vi hade den, de nivåerna, nu är vi tillbaka till 2007.
Ja.
Jag har täckt ett bolag på den tiden som heter Tanganyika Oil, det var i Syrien.
Ja.
Det hände lite saker där i landet sen.
Ja.
Som gör att det är inte kvar.
Det blev väl uppköpt innan, va?
Ja, det blev uppköpt. De sålde det sista minuten till kineserna faktiskt. Mm. Ett kinesiskt bolag.
Mm.
Nej, men jag kommer ihåg, vi hade de nivåerna på oljan då. Vad hände då? Då kommer jag ihåg, då var snacket att i princip, nu ska jag inte överdriva, men i princip var snacket då att vi kommer aldrig gå under så här $90.
Nej.
Någonsin.
Nej,
därför att...
Då, så var vi på minus 43.
Ja, det var på minus 40 under någon dag. Där, men, ja. Men då var snacket att nu kommer vi aldrig gå under 90. Därför att shale-producenterna i USA,
ja, just det.
Har en produktionskostnad som ligger ungefär där, och det är klassiskt råvarufenomen att priset på en råvara bestäms i trough eller botten på basen av vad det kostar för de producenter som har högst produktionskostnad, och de låg ungefär på 90.
Mm.
Men vad händer med tekniken? Ja, det går framåt, så när du har en press, vilket du hade när OPEC började säga såhär, vad är det här? Vi måste få ut amerikanerna från marknaden, det är prispressad, vet, och det var ju första fasen där. Inte på noll, men innan dess, va?
Mm.
Det var en extrem situation där OPEC sa att det här kommer inte vi tillåta. Nu ska de få amerikanerna, va?
Ja.
Och vad hände med shale-producenterna? Ja, de utvecklades ju. Det gick från $90 ner till 40.
Mm. Mm.
Och vissa i Permianfältet, i Permianbassängen i Texas, kommer ner på 20.
Mm.
Det ligger, och då säger jag så här, kan vi få en sån situation igen? Ja, det är inte omöjligt. Kanske inte mitt basscenario att vi ska upp till $140, men jag tror, men
det är ett aggressivt basscenario.
Ja, det är ett aggressivt basscenario, men jag tror att vad du har nu är att OPEC, jag vet inte om de vill ha ett sånt scenario, så då tror jag att de kommer släppa på mer. Man ska komma ihåg att det finns en del reservkapacitet kvar. Vet, Gawarfältet i Saudiarabien går inte för fullt. Och Saudi har några miljoner fat man kan trycka på. Va?
Mm.
Och vad jag tror, och anledningen tror jag, det är inte för att det kommer att svämma över i kassakistan, för det är ju de jätteglada att det gör. Men vad de vet då kommer det att smälla till alla grande i USA. Då kommer alla lyckosökare komma tillbaka igen. Och den situationen tror jag vi vill undvika. Så därför tror jag inte att det scenariot kommer att spela ut.
Nej.
Så länge som det finns reservkapacitet kvar, finns inte det kvar, va?
Jag måste ställa en fråga där också. Bara, ja. Du kan det här mycket bättre än mig fundamentalt. Men något jag ser rent i flöden nu är att frack-ETF-en går ganska mycket bättre än XOP-ETF-en. Alltså exploration kontra då fracking-olja. Är det någon kortsiktig trend man kan uttala sig om där? Varför just de här frackingbolagen verkar ha ett jäkla momentum just nu, ja. Även inom den sektorn.
Ja, men det är för att du vet, nu är vi nosat på de här nivåerna, har vi legat där ett tag också. Nu har vi inte fått någon urblåsning igen. Vad vi ligger på vid olja nu, runt $70, va, betalt. Då börjar det se bra ut på kassaflödena. Det börjar flöda in en del pengar. Tidigare man har ju frackingbolagen i USA varit kroniskt dåliga. Man har varit så här, ja, men vad händer med kassaflödena? Men då ska vi investera i nytt. Vi ska bara ha nya brunnar och köra på. I princip alltid. Det var ju en period där det var, vad hände med aktieägarna? Vi fick inte ut någonting.
Nej.
Nu är det ett helt annat synsätt. Det tror jag ligger väldigt mycket till grund. Så får du en bättre filosofi bland ledningarna i frackingbolagen, i kombination med att priserna inte fallerar, då är det ju helt plötsligt ganska bra tider för frackingbolag. Det är lite mer så här, strategiska.
Mm.
Och inte blåser på så otroligt mycket med nya borrhål. Tidigare gick ju alla kassaflöden tillbaka in i nya hål. Vad händer med utdelningarna? Ja, men det tar vi sen.
Ja, exakt.
Men nu har det förändrats. Otroligt
intressant. Ja, spännande.
Och om vi tittar på den andra sidan då, på lite clean tech och renewables. Och så här, vad är det för bolag du täcker på Handelsbanken? Då?
Jag täcker ingenting än och jag skulle nog få sparken om jag berättar exakt vad jag kommer täcka också. Mm. Men ett bolag som vi hade på Nordea-tiden kan jag berätta om. Ja, det var historik som jag tyckte väldigt bra om på den tiden är Renewcell.
Mm.
Och det är man ska ha respekt för det, för det är inte helt lätt att värdera. Jag vet flera förvaltare som tycker att det där är omöjligt att värdera, men om man tittar på, jag gillar ledningen, jättebra ledning. Produkten är helt unik. De producerar alltså, vad det går ut på det att du skickar in gamla kläder i princip och tar ut bomullen från kläderna, så det är en helt cirkulär produkt. Alltså den skårar allting som finns ur ett ESG-perspektiv. Ett sånt bolag tror jag, det kan lätt handlas på 30 gånger vinsten. Och då säger jag, vad bygger du det på? Jag tittar på vad liknande bolag du vet, som verkar inom den typen av, eller du vet, typiska gröna bolag.
Mm.
Och har du Renewcell, de ska producera 360 000 ton koppar om 10 år. Så jag säger, men vad är det? Bomull.
De ska också in koppar.
Nu är jag inne här på. det var ingen freudianare faktiskt. Men, att 360 000 ton återvunnen bomull om 10 år.
Ja.
Och säger, det låter mycket va? Det är 0,2% av fibermarknaden.
Mm.
0,2%. Det finns ju supermycket möjligheter att växa vidare.
Mm.
Och på deras midterm goal, som jag säger, 2020, när man har två maskiner, 360 000 är tre maskiner. Två maskiner, ungefär 250 000 ton. Då kan det bolaget tjäna typ 1 miljard per år. 30 gånger 1 miljard, det är 30 miljarder.
Mm.
Det är ungefär 1000 kronor per aktie. Det är 5 gånger aktien vad den står idag. Den står ungefär 200 kronor.
Mm.
Det tror jag är caset. Och det bygger på att bolaget ska leverera ungefär så som de har sagt. Så jag säger till investerare att kan det här bolaget, eller jag sa när jag var på Nordea-tiden, kan det här bolaget leverera enligt sina ambitiösa mål?
Mm.
Det tror jag är jätteuppsida i den typen av aktie. Superspännande, utan att säga någonting mer vad som vad jag kommit upp till teckningen.
Ja, spännande. Min dotter har den där på lång sikt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
När vi ändå är inne på lite grön energi och sådana saker, jag tittar ju inte på enskilda bolag, men jag gillar att titta mycket på ETF-er, amerikanska ETF-er, och det är väl framförallt kika på QCLN, men även TAN som är Solar-ETF-en då, eller Solenergi-ETF-en, och egentligen båda de där kontrakten toppade ju ganska exakt när Biden blev vald, och sen har det varit liksom rejäl bäs för att sen egentligen bara handla sidledes.
Ja.
Och jag tycker någonstans att när någonting slutar och går ner, det är ju i alla fall lite ett styrketecken för mig. Och jag ser ju styrkan i den bruna energin som vi pratade om. Då är frågan, kan den här lite renare energin börja komma nu?
Mm.
Skulle det kunna bli ett bredare energirally här?
Ja.
Från de här nivåerna.
Jag tror, alltså, det var kul för att jag var uppe i Kiruna nu 2 dagar. Och då var jag bland annat att träffa LKAB. Och man är ju väldigt säker på hur man kommer öka sin energiförbrukning de kommande åren på det temat. Då pratar man alltså en ökning av energiförbrukning på typ 50 terawattimmar. Nu är det ett svenskt bolag. 50 terawattimmar, och sätter det perspektivet till den svenska energikonsumtionen, elektricitetskonsumtionen, som är typ, så att säga fel, men typ 130 terawattimmar per år. 130-140.
För hela Sverige.
För hela Sverige. Och bara LKAB, bara det bolaget ökar sin förbrukning med 50 terawattimmar. Mm. På basen av 130-140. Det är en gigantisk ökning.
Var ska den elen komma från?
Det ska komma från, får ju komma från producenterna va?
Mm.
Och helst lokalt. Mm. Eller vet, helst domestikt i landet.
Mm.
Så jag tror, tittar du på Norden. Supermycket som händer. Och det är inte bara LKAB, utan vi har ju SSAB.
Mm.
Som bygger nya eldrivna ugnar.
Mm.
Vi har Northvolt, etc. Vi kan hålla på i evighet och prata om det. Men vad mitt case är att jag tror du kommer få en gigantisk ökning av konsumtionen av el. Framförallt grön el helst då, va? I Norden.
Mm.
Kan man positionera sig det på ett smart sätt, då ska man vara där, tycker jag. För det, och nu har vi redan, tror jag, fått sett en liten försmak på, vi har fått enorm, alltså extrema priser på el i den här tiden på året är inte vanligt.
Nej.
Kan det sluta i tråkigheter för konsumenterna? Tyvärr, tror jag. Det kan bli väldigt, väldigt höga elpriser. Framförallt om kärnkraften börjar monteras ner i förtid.
Ja, precis. Det ska väl inte byggas ut i alla fall. Så man. Men du nämnde SSAB där. Vad säger vi där då? Du kanske inte har tagit upp teckning på den heller. Men har du någon åsikt om liksom aktien på...
Ja, men jag är alltid lite allergisk mot situationer som när man ser att vinstestimaten kommer upp, vilket jag tycker är den absolut bästa drivaren för aktien i 9 fall av 10, kan man säga. Men att aktien inte svarar.
Mm.
Det är någonting. Och det är det exakt omvända fenomenet. Det är till exempel när man hade en sån situation i Stora Enso, ett bolag på skogssidan, vinstvarnade för några år sedan och aktien gick inte ner någonting. Va? Mm. Estimaten kommer ner.
Så har du ju idag i Traton exempelvis. Ja. Volvo är upp på det.
Och Volvo går upp. Va? Ja. De situationer tycker jag är superintressanta.
Ja.
Tyvärr med lite grann för stålaktierna så har vi sett nu att estimaten har pumpat på väldigt bra. Aktien går inte upp på det längre.
Nej.
Den är seg. Kan det vara så att investerarna tar ut lite för negativt scenario? Ja, jag är nog inne på lite det. Men jag kan tycka att SSABs aktie borde egentligen toppat ur långt över sin förra topp. Och den låg typ på knappa 50.
Mm.
Om vi backar bandet och säger att det har jag haft fel på. Jag tror nog, och jag har inte haft någon rikkurs på det, men rent tematiskt trodde jag nog att det skulle toppa ur kanske på 60. Eller något sånt där, 60-65. Och det har det inte gjort, för du har toppat ungefär på samma nivå som du gjorde förra gången.
Mm.
Vilket är inte riktigt logiskt. Så att jag tror ju att vi har Handelsbanken köp på SSAB.
Mm.
Men det är lite så 5 i 12 kan jag tycka. Priserna har gått ner i Kina. Ja, de har toppat ur Europa.
Om vi tittar på Kina-priserna som är halverats sista månaderna, var liksom kan man inte, om man sätter på sig de liksom, som Martin Gur brukade prata om, de rosa glasögonen, så skulle man ju kunna, jag kan ju tänka mig att det blir en liksom en bounce i de priserna i de kinesiska priserna.
Ja, och framförallt det som man slipper fram i det sammanhanget med just järnmalmen, för det vi pratar om nu, järnmalmspriserna har gått in från 240 till 110 typ, eller något sånt där. I princip en kollaps. Och det har ju varit på mycket av basen att... Ja, dels har det varit de senaste oron då.
Mm.
Men det började raset redan innan. Och då var det kinesiska stålbolag har fått direktiv från centralstyret att dra ner på sin produktion.
Mm.
Vad händer då? Ja, Kina är världens största producent av stål. Och de börjar dra ner på produktionen. Det märks ju direkt på järnmalmsmarknaden. En sån situation, den är ju, det är ju, om man tar rosa glasögonen, ja, de åker på direkt då, tycker jag, på europeiska stålbolag. Inte bara SSAB, utan det är ju andra producenter också, aktier.
Mm.
Då gynnas av det, för då får du ett lågt järnmalmspris men som inte är drivet av efterfrågan utan minskat utbud.
Mm.
Det är den bästa situationen av alla.
Mm.
Så har vi den, då är det ju... Men dilemmat blir att ur ett kortsiktigt perspektiv då tar nästan alla stålaktier stryk på det, för det drivs av algoritmer, ETF etc. som man säljer på allt över ett bräde. Och då far allting ner, va? Och det har vi sett, men det skapar, tycker jag, köpläge. Men frågan är, jag vet inte hur optimistiska brukar våga vara det på lite sikt faktiskt. För det är aktier som har en slutprodukt som är extremt volatil i sin intjäning och i sitt pris.
Men man skulle ju kunna, jag kan ju tänka mig att en del av de aktierna är rätt intressanta på fram till våren eller vintern. Liksom.
Ja.
Härifrån.
Ja, men jag tror jag är lite inne på det.
Man säger, men liksom.
Ja, jag tror jag är lite inne på det. Jag tror guidance för SSAB kommer vara helt okej för fjärde kvartalet. Jag tror man kommer guida för ökade underliggande marginaler, vilket jag tror kan skaka liv i den där aktien lite.
Mm. Spännande.
Mm.
Nu har vi pratat mycket basmetaller och metaller generellt. Några metaller som har haft extremt tufft. Det är ju precious metals,
ja,
och specifikt guld, men kanske framförallt silver.
Ja.
Berätta lite om silver.
Ja, men jag tycker den är superintressant på lite sikt här. För det, guld handlas den alltid med en faktor mot silver handlas den alltid med en faktor mot guldet.
Stämmer.
Och men tittar du på prisskillnaden, det ligger på guld på typ 1700-1800 dollar per ounce. Mäts ju i ounce. Silver, typ 20, dryga 20 dollar per ounce. Så det är ju en faktor på typ 90. Men tittar du på hur mycket silver som har producerats i världen, så är det typ en faktor på 10-20 eller något sånt. Så prisskillnaden är mycket högre än vad den egentligen borde vara ur ett produktionsperspektiv. Det intressanta med silver tror jag på lite sikt är att det använder också industriella tillämpningar. Går till mycket solceller till exempel.
Mm.
Guld, jag är lite allergisk mot den metallen av det skälet att det är ju som jättefina klockor och du vet, i centralbankernas valv ungefär, och smycken och så vidare. Men silver är intressantare, tycker jag, ur ett industriellt perspektiv. Så den tror jag kan bli en jätte trade.
Faktiskt. Det är lite kusinen på steroider, tycker
jag.
Mm. Om vi nu vill ha uppsida.
Ja, exakt. Och det var ju ett snack om det, du vet, det här på det här GameStop-fenomenet, så hade man ju in på silver, va?
Ja, just det. Den drog ju rätt bra på det.
Ja, den drog väl en $5 per ounce eller någonting. Du fick ju inte den här, du vet, 1000%.
Nej, det var
lite, på nedsidan.
Det var lite annan marknad.
En annan marknad. Det var inte lika lätt att håsa silver. Men jag tror att, och det är mer ett fundamental trade som jag ser på det.
Mm.
Det är mer fundamental trade, att den kan bli en jättetrade faktiskt. Och då tror jag inte vi handlar på 20, då kanske vi handlar på, bara för att ta en siffra, mellan $50 och $100 per ounce.
Ja, intressant. Sikt. Har vi några bolag som producerar mycket silver också? Eller är det mer en biprodukt?
Ja,
eller?
Det är mer biprodukt. Boliden är ganska starka på silver.
Ja.
Om vi nu tar någon nordiska.
Mm.
Annars har vi inte så jättemycket silverexponering just på lite större bolag.
Nej.
Men det finns ju, i de perspektiven tycker jag, jag brukar alltid få frågan så här, ska man handla råvaruaktier eller ska man handla råvaru-ETF-erna?
Mm.
Och i vissa lägen så tycker jag, då kan man kanske titta mer på råvaru-ETF-erna.
Ja.
Och då kanske vi har ett sånt läge just på silver. Där du inte har, om du inte det finns ju lite bolag i Kanada.
Mm.
Kanadikerna har en del exponering där på vissa håll och kanter. Men i grund och botten så det kan inte vara så tokigt att titta på ETF-erna.
Då har du SLV som är den största.
Mm.
Då.
Mm.
Också bara väga in det där. Vi har inte pratat om det, men valutor är ju ändå en del av råvaror. Liksom, råvaror prisas i dollar. Hur mycket väger du in valutarörelser och liksom analys av FX när det gäller dina råvaruanalyser?
Ja, den flödar in väldigt starkt, för det för de bolagen som jag analyserar, de har, ja, ta Boliden som exempel, de har 100% i princip av sina intäkter i dollar. Och med kostnader i lokal valuta, mycket kronor, mycket euro, en del norska. Så att det påverkar jättemycket, det går inte att komma ifrån.
Nej.
Men däremot försöker jag undvika att gå in i någon form av, att bygga ett case på att jag tror att dollarn ska förstärkas eller något sånt där. Dels så är det inte mitt expertområde, och dels så är det en valuta som, eller vet, det är ju en typ av råvara då, kan man nästan säga, som är, ja, extremt handla. Inte just kronan, dollarn då, men dollarn är det till exempel.
Världens mest omsatta tillgång.
Ja, världens mest omsatta tillgång. Så den ska jag inte ta på mig någon hatt. Och det bygger jag inget case på heller. Utan jag brukar snarare titta på, då kan man titta på vad är det långsiktiga priset dollarn, kronan. Och ha det som ett långsiktigt perspektiv i värderingen. Nu är vi inne på fundamentalvärdena. Men annars, typ, den korta perioden, säg 2-3 år, brukar jag lägga in typ spot.
Otroligt stort tack.
Ja.
Vad roligt att du kom och gästade.
Jättetack.
Tack snälla. Vad
sjukt kul att prata råvaror, måste jag säga.
Verkligen.
Och, kanske blir tillfälle om vi får följa upp det här någon gång i framtiden.
Jättegärna.
Ja,
ja, det är väl inte alls omöjligt.
Nej. Då säger vi så. Christian Koffe, Handelsbanken. Stort tack.
Ja, tack snälla. Tack snälla.
Tack.
Ja, det där var ju sjukt intressant, måste vi säga.
Uttömmande.
Ja, verkligen. Kul att prata råvaror. Du, vi har varit igång länge och vi ska inte bli allt för långrandiga, men vi måste ändå summera lite vad som händer. VIX är upp en 40% sedan förra veckan. Vi ser av försäljningar. Vi har inte brutit kritiska nivåer, men det är säljare i marknaden. Vi har kommit ner en bit. Jag överlåter till dig att börja. Vill du ta en liten recap av vad som har hänt då?
Ja, jag sa i förra podden att jag trodde vi skulle ha en botten innan den här poddinspelningen, och det står jag fast vid. Jag tror att vi går in i ett bottenbygge nu, och att vi inte nödvändigtvis måste göra en lägre botten än vad vi hade i måndags. Och varför det då?
Vad pratar vi då? OMX? Eller
nu snackar vi rent generellt. Nu snackar vi både USA, Kina, eller Hongkong då. Och vi snackar Europa. OMX är lite, alltså jag tycker Europa är starkare än vad OMX är liksom. Men om man tittar, det som vi pratade om förra veckan som vi saknade på nedsidan och som vi sa, eller jag sa vi borde få in i efterlösen den här veckan, det är ju den här riktiga liksom panikvolymerna på nedsidan. Vi hade i SPY ETF:en i måndags så hade vi en volym som är den näst högsta på året. Det var bara i början av mars som den överskreds och det var botten i mars den gången. Vi hade i Hongkong när det föll då 3,5% i måndags 14 gånger större handelsvolym en enskild dag än normalt. Och vi hade ju rätt duktiga volymer även i Europa då, i samband med både underlösen i fredags och sen då på måndagen. Jag tycker att liksom media lyfter fram Evergrande som trigger. Vi pratade om Evergrande förra veckan. Jag tror mycket mer utav det vi har sett nu. Absolut, det är en drivare för sentimentet när man kan skylla på någonting att det ser bäst ut i Kina. Men mycket av det vi har sett i marknaden är ju optionsdrivet från den kvartalslösen vi hade i fredags, och när marknaden destabiliseras som det gör oftast efter en optionslösen som i det här fallet också då, så kommer vi in som vi haft nu sista dagarna i negativ gamma, och det har vi pratat om tidigare i podden vad det innebär. Vi pratade med Kalle Björkengren om det exempelvis i våras, men då är det ju så att dealers måste ju jaga, sälja på nedsida och köpa på uppställ för att hedga sina derivatböcker, och det är ju därför vi har också en ganska skarpa rörelser även intradag sista dagarna. Och det har vi kvar. Det är liksom inte, det är inte över. Och vi har Fed ikväll. Så därför, jag är inte köpare på uppställ här. Vi har gjort lite trades på långat lite i måndags. Men jag är inte så att jag jagar några uppställ, utan jag tror ju att vi går in i ett bottenbygge. Men att botten tror jag sätts den här veckan då.
Vad skulle få dig att ändra den sidan?
Ja, exempelvis om Powell skulle köra en septembermöte 2018 igen, där han stod väldigt kaxig i stolen och sa att liksom att quantitative tightening var på autopilot och sådär. Jag tror inte att han kommer vara så kaxig i kvällens Fed-möte, men däremot så, det kan ju tolkas hawkish om det är så att man liksom tidigare lägger räntebana exempelvis med första räntehöjningen slutet av 22 istället för under 2023. Så det, visst finns det risk för att det tolkas hawkish, men jag tror inte, givet hur mycket framförallt cyklisk aktie och så handlar, så tror inte jag att vi har så där jättestor nedsida härifrån. Jag tror inte att det är över liksom för börsen den här gången. Jag tror fortfarande saknas något på uppsidan. Vi har exempelvis ett sentiment, AI-sentiment. Vid torsdags var ju 22% bull. Brukar vara ganska bra så här contrarian indikator. Vi har put call ratio i Europa om man väger ihop det och tar 10 dagars snitt. Multi-year high. När folk har köpt en otroligt mycket skydd. Så att, och i min värld så är det inte då vi ser ett 20% sell-off. Liksom. Snarare att det kan liksom pinna på 10% upp i februari härifrån.
Så det stora som har enligt dig då har förbättrats sen förra veckan, det är att vi har sett det här max fear-tecknena, ska jag tolka det så?
Ja, det kan, så kan jag tolka
det som jag...
Och att det saknas något på uppsidan fortfarande i marknaden.
Vad är det som saknas då?
Ja, exempelvis att mycket hedgefonder och så, man sitter på aggregat i USA, terminsvägen då fortfarande är korta S&P och Nasdaq. Jag tror att det ska mer pain på uppsidan innan du har en viktigare topp i marknaden.
Man får ändå säga att då Wall Street fick ju rätt den här gången, i alla fall hittills, med tanke på hur bearish de blev här i början av september.
Ja.
Det som är min grej då, typ för första vill jag säga att det är ju någonstans, när man sitter och pratar om såna här saker, det blir mycket frågor och svar på Twitter och sånt också. Det vi ska påminna oss om i slutändan, att det är ju de facto inte att ha rätt som är det viktigaste, utan det är att vi ska tjäna pengar.
Så är det.
Och det kan jag tycka att folk kanske glömmer bort lite ibland. Det blir lite för mycket fokus på vad som sades då eller det eller det. Men med det sagt så är vi ju inne i liksom, tycker jag, den största rekylen i alla fall sen vi drog igång den här podden då.
Mm.
Och det som oroar mig, det är att alla de här kontrakten som jag har haft med här i princip varenda gång, vi kan kolla på XLE Industrials som jag kanske tycker är den som ser värst ut, och det är också en av mina största blankningspositioner fortfarande. Den gjorde ny lägsta i måndags, det vill säga vi har handlat sidled liksom sen i maj, och så kom vi in och så gör vi en ny low. Det behöver ju inte betyda att vi inte kan vända upp i den här rangen igen. Men det är ju inget styrketecken om vi ska liksom konsolidera i flera månader och sen bryta på nedsidan. XLF Finans ser lite bättre ut. XLE Energi ser lite bättre ut. Materials ser också dåligt ut, som Industrials. Du har Small Cap som i... Och det vill jag framhålla när jag tittar på svagheten här i fredags och början av den här veckan. Då höll faktiskt Small Cap relativt emot bättre. Och det är ju faktiskt också någonting som jag har pratat lite om här. Att jag tror att vill vi vara korta, och det är så jag har spelat det, då har jag spelat de större, bredare sakerna. Bredare index mot de här spetsigare exponeringarna då. Men vi ser även där att vi liksom kommer ner i rangen. En annat kontrakt som jag inte heller gillar vad den sysslar med just nu. Och vi kan inte säga att det är liksom det över, att det nu det bryter ner. Men det är ju inte bra att emerging markets tar sig hela vägen ner till 50 US-dollar igen i det här EM-kontraktet. Det är ju den där motståndet från 2018, och vi kan gå tillbaka betydligt längre än så då.
Det är dock inte en lägre botten än i augusti, va?
Det är inte en lägre botten ännu. Men vi är på typ samma nivå. Och du kan även se det i CQQQ. Vi är också där nere på samma nivå. Och framförallt så är vi liksom väldigt nära eller under 2018-toppen. Och det var ju den jag har velat se här under sommar, höst, att vi faktiskt liksom kommer ifrån. Mm. Vi kan ta regional banks. Jag matar på med de negativa graferna nu, så får vi försöka hitta lite positiva grejer.
Kan jag flika in en kommentar emellan bara? De som har lyssnat på sen podden drog igång i april, när vi hade vårt första avsnitt, när vi var ganska tydliga med liksom att no melt up och sådär, och alla var ju tokhåsade. Nu är OMX tillbaka på toppen från april, och återigen har det visat sig att aktier i en vintersport, den starka perioden på börsen är från slutet av oktober, början av november till april. Så är det historiskt, och så har det varit även i år. Du har fått en mer eller mindre nollavkastning på index, och i många fall, i många, många, många aktier har ju fått en ganska kraftig negativ avkastning från april.
Ja, men så är det ju, och det är det som är, om man säger så här då, det är bra att skojade med Gabriel på DTV om det här om dagen. Det är bra att det är fler björnar nu än i typ juni. Ja. För vi är ju de facto typ vid samma nivå. Mitt case är ju bara, okej, om vi nu har liksom handlas sidled här ett tag och vi kommer ner till den apriltoppen, om vi liksom fortsätter att sjunka under den. Det är ju inte ett styrketecken. Jag tror de nivåerna är ju för sig, som vi pratade om förra veckan, vi har ju inte passerat dem på något sätt. Just nu är det ju 22,80 där, lite drygt apriltoppen. Skulle vi fallera där, då är det väl 2200 som alla sitter och kollar på, misstänker jag.
Ja, det är det vi har pratat om. Vi sa ju 22,80 som liksom de får man första target, då skulle den fallera så ska vi längre ner.
Tittar du även på de här liksom risk-on-off-relationerna som jag gillar att kolla på? Vi kan kolla på TLT mot small cap, det vill säga bonds mot small cap. Den liksom, det är ju inte en snygg vändning uppåt den gör om man gillar liksom risktillgångar. Du kan kolla på spiden mot TLT, en annan relation, men de omvända då. Nu bröt vi ner istället för att bryta upp, som vi försökte att göra här i slutet av augusti. Du har Consumer Staples mot SPY som också är en sån här relation. Och den, man kan väl inte säga liksom, man kan väl inte avgöra ännu, men den har de facto stannat upp vid 2007-toppen.
Mm. Men det är mycket man tittar på ändå som är, det är inte någon jättestora technical damage om man säger så.
Jag hävdar ju att XLI har gjort, det var ingen bra det var ingen bra nedbryt där att göra nya lägsta i den. S&P får vi ändå säga väl har ju studsat på det där glidande medelvärdet som alla suttit och kollat på. den här gången tog sig det förbi under den.
Mm.
Så att det som ser bäst ut enligt mig då, det är väl fortfarande Eurostox, tycker jag.
Mm.
4000 var den nivån jag pratade sist om. Vi var nere där och petade. Vi började få en ganska fin svans. Så att jag tror att även om den kommer ner lite igen så kommer jag återigen vara köpare givet att 4000 håller ihop i Eurostox 50. Sverige är jag fortfarande kort. Industrials är jag fortfarande kort. Jag är fortfarande lång VIX. Men överlag tycker jag det är mycket USA som igen handlas i nedre delen av rangen, och vi kan ju försöka att pricka botten, men man kan ju också liksom det är ju rätt mycket som händer den här veckan och så vidare, och ser det här spelar ut. Jag vill ändå och låta priset visa vändningen snarare än att liksom fånga den ultimata botten i den här liksom nedgången.
Mm. Då har jag med några korta bolagsobservationer bara. Eller det är väl egentligen två som jag tycker är väldigt intressant givet liksom hur sentimentet har blivit i mycket svenska cykliska bolag och verkstadsbolagen. Då. Tittar vi i morse här exempelvis så kommer liksom Traton, det vill säga Scania. Det är bland annat Scania och in med en vinstvarning. Aktien är upp 1,5% på det. Tittar vi igår så var Honda ute och sa att deras fabriker i Japan går på 40% kapacitet på grund av komponentbrist. Men att fabrikerna väntas upp på 70% kapacitet redan i oktober. Det är en positiv read för Autoliv exempelvis. Honda är 10% av sales, men också generellt i branschen då att den här truffen på komponentbrist kan mycket väl vara i september här. Och i så fall så kommer många rapporter i Q3, som sagt, att de är svaga Q3-rapporter i verkstaden, ja, det är ju ingen snack om saken, därför att man ser ju hur aktien också har i min värld tagit höjd för det då. Men jag kan tänka mig att vi i lik Tratons fall idag i så fall ser rapportreaktioner där vi liksom öppnar ner 5% och sen går aktien upp, att traffen liksom sätts, antingen redan har vi sett den nu i Autoliv och så redan innan här, studsar 4% här nu på två dagar, och liksom SKF Volvo får ett bra meddrag idag här, men att vi liksom ändå från rapporterna och in i vintern har ett cykliskt rally på börsen. Jag skulle bli ganska förvånad om det inte blir så faktiskt. Därför jag köper av cyklisk exponering på har varit lite tidig, men jag har också fyllt på lite under måndag och tisdag här.
Om vi pratade ju om både SKF och Volvo förra gången.
Mm.
Vad tror du om vi börjar med SKF där då? Mm. Vi kom ju ner, jag sa 190, vi var väl på 196 eller någonting som lägst. Mm. Men tror du att det skulle då, om jag tolkar det rätt, kunna komma in en ganska suppig rapport, vilket kanske skulle ge lite volatilitet, men i alla fall när vi zoomar ut dagen efter eller veckan efter, att det är en botten, och att säga att det dåliga kommer in där, och då kommer också vändningen i aktien här,
ja,
runt 200 spänn.
Ja, det skulle jag tro.
Volvo då? Vi har inte riktigt kommit ner till...
Volvo har ju ett problem också, att det finns ingen lastbilschaufför i världen. Det saknas väl typ 400 000 lastbilschaufförer i USA exempelvis.
Mm. Den var upp lite idag sa du, men det är fortfarande den där runt 175 spänn som jag ser som liksom make it or break it nivån där.
Ja, jag vågar inte sitta och vänta ner dit, för att det är inte givet att den kommer ner dit.
Nej, det är det ju inte. Men samtidigt så fortsätter vi ju, även om det kanske är upp lite nu här på dagen, så har vi har fortsatt att göra nya lägsta.
Ja, vi har ju en väldigt tydlig nedåtriktad trend i Volvo. Och skulle vi bryta upp över den, ja, men då ser det ju mycket bättre ut liksom. Men man kan dra en trendlinje från alla veckotoppar från liksom i juni. Väldigt tydlig linje. Och den är vi inte över på något sätt. I min värld är vi inne i bottenbygger då, men jag tycker att den cykliska delen av börsen är intressant, och jag tyckte det var intressant att höra vad Christian också sa om råvarusidan och Boliden och den typen av bolag som jag...
Snacka lite dollar då. Dollarn har ju fortsatt att handlas starkt. Vi har ju inte på något sätt brytit liksom upp. Om vi tar dollarindex specifikt då, så har vi inte tagit ut den där 93,5 på uppsidan, men vi handlas just på den då. Ser du någonting, har du förändrat din dollars i någonting, eller liksom är det, vad tror du kan hända här? Jag är ju lite så här att få en kraftig spik upp i dollarn nu. Det är svårt att se att det är bullish för de här grejerna vi sitter och kollar på nu.
Ja, nej, min vy är fortfarande att det är toppenbygget vi har här. Och det är möjligt att vi såg toppen i början av veckan här på dollar SEK exempelvis. Vi var uppe på 8,75 eller någonting. Vi var uppe på 8,85 i augusti. Jag tycker att jag laborerar fortfarande som ett toppbygg, att dollarn ska ner under Q4 sen.
Nej, men visst, vi kan hitta positiva grejer. Det är inte det jag säger. Absolut, råvaror. Att koppar håller 4 ändå ser bra ut. Crude oil ser fortfarande starkt ut. Men någonstans så är det ju, jag menar, det är ju inte så att det vore konstigt med en priskorrigering efter en så här ändå pass stark uppgång som det har varit i mycket.
Nej, men du kan också laborera som en rekyl i tid i OMX exempelvis då. Halvår. Mm. Ja, ganska lång paus, eller många av de här kontrakten tittar på small cap och så.
Mm.
Halvår. Möjligt, absolut, att det kan bryta på nedsidan. Det ska man ju alltid vara medveten om. Men vi går in, det är bara en månad till rapporterna. Oktober lär ju vara fortsatt volla. Mm. Alltså det kan jag tänka mig. Alltså det är jag helt inne på att liksom, det kan vi absolut komma att se. Men sen går vi ändå in i den starka perioden, och jag tror att vi får en ganska fin avslutning på året och in i en bra start på Q1.
Exakt, men det jag menar är ju att den där vollan som kan vara in i oktober också, att jag menar, då, det är ju inte så att det behöver att botten är satt nu, framförallt inte när USA gör det de gör. Det finns ju tydligt liksom fickor av svaghet och fickor av styrka. Mm. Så är det ju.
Det som jag då tycker är väldigt intressant, det är ju att man på de här senaste veckornas sell-off som vi har haft i USA, det är väl fjärde veckan ner, va? Den här veckan, tredje, så har vi fått ett otroligt bärsigt sentiment. Sen att aktieallokeringarna historiskt fortfarande är på all time high i USA, ja, det är de. Det är mycket mer, mycket väl medveten om. Men det behöver inte betyda att vi inte ska ha en våg 5 uppåt, som jag fortfarande tror att vi har.
Men otroligt bäsigt sentiment. Och det är så här, okej, hur mäter vi det sentimentet? Det är ganska lätt att slänga sig med att nu har alla blivit säljare, eller nu är alla bearish eller bullish. Men vad, så här, det har vi redan pratat om. CNN Fear and Greed Index, den är ingen bra att använda, för den tittar mer på momentum.
Nej,
och
bref. Men
vad är det som har gått från extrem girig? För du har ändå varit negativ fram till typ september. Och så har det, nu snackar vi 3 veckor ner. Vad är det i sentimentet som har gått från att ingen är bearish till att alla är det?
Nej, exempelvis i Europa då, put call ratio, hur man köper skydd. Så här mycket skydd har du inte köpt på flera år. Multi-year high i put call ratio, om du ser.
Nej, men VIX är ju upp 40% på några dagar. Så att det är ju klart att folk blir rädda.
Ja, men det är det jag menar. Folk har passat på att köpa mycket skydd. Och som vanligt köper folk skydd inte när man ska köpa skydd, när det är på toppar, utan liksom mer i bottnar.
Wall Street var ju ganska positionerade för den här nedgången. Till exempel, jag hade ju också VIX i början av september, så jag tror inte allt kan ju inte förklaras med att alla köpte VIX nu typ i måndags eller
nej.
Förra veckan liksom.
Nej. Men jag tycker det är intressant att liksom en hel del sentimentindikatorer börjar liksom bli ganska contrarian nivåer. Det behöver inte betyda att det liksom är botten här och nu, även om jag skulle tro att det är så. Men och att vi kan ha mer volla i. Men jag tror ju att har en vy in i Q1. Alltså nu handlar inte jag månad för månad. Nu har jag en vy in i Q1 här. Och då kommer jag vara köpare på nedställ. Mm. Så är det.
Så är det. Men ja.
Du kan få bära ut mig på bår vid nyår. Mycket möjligt.
Det är ganska stor, det är ganska stor det, diff där mellan att börsen bottnar typ idag då, eller till att vi står högre i Q1. Men det är ju återigen, det var som vi sa sist.
Ja, men risk-reward alltså.
Ja. Nej, men det är som vi sa sist.
5% nedsida max härifrån? Ja, möjligtvis. Ser jag liksom potentiellt 12% uppsida? Ja. Jag ser inte 12% nedsida.
Nej. Nej, vi får se. Sentiment är bra att använda, men jag tycker pris leder och priset har lett i alla fall här, och jag skulle nog vilja se lite bättre prisförändringar.
Men samtidigt, men däremot, det är ju det vi har pratat om, att det ska komma en rekyl, och nu har vi.
Ja. Exakt, men vem vet om rekylen är över?
Nej, så är det.
Ja. Du, vad ska vi säga om krypto då? Fallerade 46 000 i bitcoin där. Mm. Vi var över lite igen och petade. Sen kom vi under och då smällde det på ordentligt brett i krypto. Mm. Kanske finns några grejer som ser lite bättre ut, men jag kommer vidhålla att jag vill inte röra den där, eller bitcoin under 46 000. Jag tycker att det ser ut som att det finns risk för mer nedsida där. Har du någon vy där i kryptospacet?
Har inga positioner på alls just nu.
Nej. Bra. Vi har pratat Kina, vi har pratat brettmarknaden, vad som har hänt. Räntor har inte rört sig så jättemycket, så de kan vi lämna därhän. Är något annat vi ska ta?
Ja, jag kan bara säga, om man tittar på säsongsmässighet i september, så i andra halvan i september, det vill säga den vi är inne i, är ju den svaga på S&P på året, om man ser på data som är 30 år gammal och år för år. Och då brukar det i den, som jag läste från Goldman, då har du en absolut botten kring sista september. Då. Så det är en vecka kvar då, ungefär. Jo, ska man nämna någonting om Economic Surprise Index, tycker jag är intressant. För det är ju hur makrodata kommer in i förhållande till prognoserna i marknaden. Då. Och tittar man då på USA, så har ju den makro toppade ju liksom under våren. Och sen dess så har makro fallit och liksom kommit in sämre egentligen hela vägen ner till för någon vecka sedan. Och även där finns det en säsongsmässighet för den som är intresserad av säsonger. Att det brukar vara så att mot slutet av året så börjar liksom makro komma in liksom bättre. Analytikerna har en tendens att dra ner sin estimat för långt så att makro kommer in och börjar slå. Vilket skulle vara kan vara en drivare för råvarorna, som Christian vinner på dem. Men låt se. The jury is still out, som du sa förra veckan.
Så är det. Så där då. Vi är på onsdag den 22, 12:20 här, när vi rundar av den här inspelningen. Kul att se att ni fortsätter att lyssna och kommentera. Det är roligt. Frågor, funderingar, hör över till oss. Tycker ni att det är roligt med gäster, säg till. Och har ni förslag på gäster som ni tror skulle kunna passa in här, så får ni gärna skicka dem också. Det är alltid kul att höra.
Ja,
jag tycker i alla fall att det var superkul att höra från Christian. Otroligt duktig. Och ja, det ligger ju någonting och bubblar i råvaror som om vi skulle kunna få en sån här riktig supercykel igen, så oavsett vad man tycker om diverse tillgångar, så är det ju dumt att inte kapitalisera på det.
Absolut.
Så är det.
Så är det.
Vi säger så. Tack för den här gången, David. Ta hand om dig.
Tack till
nästa
själv.
Vecka.
Vi hörs.
Tja.
Hej då.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.